jag tror inte att Tolstoj och Knausgård är det som väcker sexlusten. Men Harlekin, alltså tantsnusk.
Mm. Och det är inte så också att kvinnor tänder ju mer på sånt här som triggar deras egen fantasi, medan män i allmänhet mer tänder mer på sånt som är ganska pang på. Mm. Liksom, oh, naken dam, jaha. Sådär, ja. Som man ser.
Norrena och Frans presenterar Jakten på den försvunna sexlusten.
Jag är säker att jag hade den igår.
Ja, men var är den nu? Ja. Jag vet inte, jag har inte sett den på flera år.
Jag bara undrar, var är den nu? Hur många låtar får jag in i det här intro, tror du? Kanske vi går rakt på sak istället.
Let's talk about sex, baby.
Nu ska vi skärpa oss. Vi fick för, det måste jag medge, en ganska lång tid sedan ett brev av en lyssnare. Och nu har jag lite dåligt samvete, för det här har blivit liggande nu på vår idélista, det här brevet. Så det kan hända att det här har löst sig på sätt eller annat. Men det här är ju ett ämne som är för många högaktuellt. Och det bevisas ju av att den lyssnare som skrev till oss fick väldigt mycket respons, medhåll och goda råd. Vi ska alltså just prata, som Hanna sa, om sexlust som har försvunnit.
Mm. Och den här personen skrev till oss på följande vis. Jag och min fru hade tidigare ett okej sexliv, men då vi blev föräldrar efter IVF-behandling så förändrades allt i det sämre. Och nu har vi inte haft sex på 3 år. Jag har försökt ta upp att jag saknar sex med min fru, men hon blir bara tyst. Vi har varit i en familjepsykolog, men hon är inte intresserad av att gå dit flera gånger. Hon tycker att det här med sex är bara mitt bekymmer och att vi inte har tid med sånt just nu. Jag har gjort allt. Jag har försökt ordna dejtkvällar och fixa barnvakt, men det känns som att vi är kompisar snarare än kärlekspartner. Och jag vill inte ha ett tråkigt äktenskap helt utan sex.
Signaturen var älskar sex 34 år, och det här är ju verkligen en förarglig situation, för att jag måste ju säga att jag sympatiserar med dem båda.
Mm, samma. 3 år är en väldigt lång tid, speciellt om man är då i ett förhållande. Samtidigt också IVF och hormoner och småbarn och allt det här, det gör inte en jättesugen på sex heller. Så det finns liksom, det finns båda sidorna representerade här, och jag är övertygad om att bägge parter har liksom sina orsaker.
Ja, precis. Och många kände igen sig antingen i hans sits eller i hennes. Och en del skriver nu så här som följande. Om kvinnan inte vill ha sex på 3 år i ett förhållande, så är det bara att skippa en sån dam. Det finns hur mycket som helst villiga, fina kvinnor. Livet är kort och njutningen med den, skriver en med livserfarenhet. Och jag måste bara säga att jag ber att få gratulera. Att vilken lyckad situation att ha en sådan kö med villiga och fina damer som man kan ha sex med istället. Det är inte alla förunnat. Det är så, grattis.
Det är inte alla som är okej med det heller i en relation, kanske.
Nej, man kanske inte ska då. Nej. Nej. Man kanske måste avsluta sin relation innan man börjar beta av kön, så att säga.
Ja. På tal om kö, alltså det är trängsel i vår lilla brevpåse idag, för att väldigt många av er har skrivit att ni känner igen er, och väldigt många har också kommit med tips. Och jag vill faktiskt poängtera en sak, för här i veckan så fick vi också ett mejl av en kvinna som sa att ibland kanske ni borde ha med en expert då ämnena är så pass svåra. Förra veckan pratade vi om trauma, och det är ett svårt tema. Och samma är det här. Jag satt också och funderat, borde vi ha någon sån här sexolog eller sexterapeut eller någonting sånt. Men sen när man läser igenom alla de här breven så märker man att hjälpen finns ju här mitt ibland. Och så i den här podden så vill vi ju ge utrymme till er som har erfarenhet och kanske också egna tips på hur man kan göra. Så det är det vi försöker göra.
Jo, och ibland tar vi ju in experter när vi tycker att vi vill fördjupa oss lite mer i ett ämne. Men ibland gör vi ju faktiskt så också att när vi märker att vi har träffat ett nerv med vår fråga, så då brukar du, Hanna, ta in en expert i Vega Dag. Mm. Och jag tycker ändå på något sätt om, vi tar ju gärna in experter här, men jag tycker också att det är fint att vi i den här podden kan ge era brev och era berättelser så mycket utrymme som möjligt.
Ja, och så tycker jag faktiskt också att om man har löst en så här pass svår fråga på något sätt, så är man expert på det området.
Ja, alltså då pratar du om lyssnarna,
ja,
inte om oss.
Nej. Nej, vi är bara glada medmänniskor som förmedlar era budskap.
Men vet du vad, Hanna, jag tycker ändå vi måste lite lyfta vår egen svans nu också. Nu har vi hållit på med den här podden i 7 år. Och vi får in liksom en del veckor får vi ju in 50 brev, en del veckor kanske runt 10. Men det blir ganska många tusentals berättelser från livet som vi har läst. Så nej, vi har inte akademiska examen inom detta, inom sexologi, eller vi är inte professionella parterapeuter, det är vi inte. Men vi börjar ha en ganska bra överblick gällande vad folk tänker och tycker.
Ja, men det är ju nog sant. Man har ju hört ett och annat i den här podden. Vad om vi tar och kör igång här nu då med lite brev, så ska vi se om vi kommer till någon typ av konklusion, eller åtminstone kanske lite inspiration. Vi tar här först signaturen Just Saying 40 som skriver så här. Enligt brevskrivaren så har han själv gjort allt som har varit nödvändigt, men min gissning att det här går djupare än bara ordna dejtar och fixa barnvakt. Hur är det med den mentala lasten? Sköter och fixar kvinnan allt annat runt omkring, som till exempel städning, matlagning, matinköp, planering av både städning, mat och allt barnrelaterat? Om man inte får hjälp med den belastningen och inte har ordentligt stöd från sin partner samtidigt som hen sitter och beklagar sig över sexet, då skulle jag inte heller vara så sugen.
Och vi kan här i samma svep ta nästa brev som kommer från småbarnsmamma 35 som skriver: jag har verkligen haft noll sexlust ända sedan jag blev gravid med vårt första barn. Under 4 års tid har jag och mannen haft sex enstaka gånger. Jag är så stressad och överväldigad av allt det innebär att vara förälder, så det blir liksom inga kvar för min partner. Jag känner att det är jag som drar det tyngsta lasset hemma med till exempel städning, och jag tar allt ansvar för barnet. Jag nattar, för och hämtar till dagis, planerar klädinköp, funderar på uppfostran och normal och onormal utveckling med mera, samtidigt som jag jobbar 85%. Att min partner skulle komma med blommor eller ordna tumistid ibland, ja, det räcker tyvärr inte för att avlasta en sönderstressad mamma. Det som krävs är att mannen tar ansvar för allt det vardagliga, varje dag, 365 dagar om året. Mannen behöver också se när vässan behöver städas, när det behöver plockas leksaker, när det ska dammsugas och lagas mat, och sen göra det. Inte för att kvinnan måste tjata och gnälla och göra to-do-listor åt honom, som om han också var ett barn. Nej, sånt här måste ske på eget initiativ från mannens sida. Då kanske sexlusten har ens en liten chans att vakna till liv igen.
Jättebra rutet där, småbarnsmamma 35, och jag tycker inte egentligen ens att du ska behöva ryta. Det här ska vara självklarheter, men de är inte självklarheter i många hem. Och det kan också vara så att det är fast pappan som gör allt, eller det är inte alltid så att det är kvinnan som gör allt. Men ofta blir det så att den ena gör betydligt mer än den andra. Och hushållsarbete tillsammans med pengar är det som par grälar allra mest om.
Och så vet vi ju inte om vår första brevskrivare älskar sex. Det kan hända att de delar helt lika i hemmet. Men det här var tankegångar som faktiskt rätt många skrev om.
Ja.
Att hur är det med de där omständigheterna? Om hemmet är kaos och frun är jättestressad, så kanske det inte bara är läge för sexy time.
Nej, det är inte. Och det här tror jag kan vara liksom nu som en första uppmaning till alla som upplever att gud vad hon är tråkig, jag vill, eller han är tråkig, vill inte ha någon sex någon mer. Alltså det första, att gör jag tillräckligt hemma för att den här min partner till exempel ska ha tid att lägga sig ner och scrolla på sin telefon en stund, eller läsa en bok, eller kanske gå på kaffe med en kompis. Inse att de här sakerna behöver komma först för att den här partnern ska bli ens lite lugnare, åtminstone lite mindre hispig. För sex så kan man inte liksom hossa fram på det sättet. Att jag tror också att man behöver se det där att det måste först finnas lugn tid innan det kan liksom födas någonting annat ur det, i det här fallet då sex.
Nästa brev kommer från signaturen Man 35 år, som också lite är inne på det här med hushållsarbete.
Jag känner igen mig väldigt mycket i Älskar sex brev. Vi träffades för ett antal år sedan och hade ett fantastiskt sexliv de första åren tillsammans. Sen blev vi gravida och min sambo hade en tung graviditet. Vi har nu en snart 4-åring och nästa barn är på kommande, och vårt sexliv är i princip noll. Vi hjälps åt hemma och drar halva lasset med hus och hem. Vi är goda vänner och samarbetar bra som föräldrar. Men känns nog ofta som vi endast är vänner och föräldrar. Jag saknar ett aktivt sexliv väldigt ofta. Och jag har försökt prata om saken några gånger. Men jag har börjat ge upp. För varje gång jag tar upp saken så bemöts jag av suckar och stön. Och när jag försöker ta initiativ till sex så ställer hon upp ibland sådär halvt motvilligt, vilket jag ju förstås inte heller vill. Jag vill ju att hon ska åtrå mig och vilja ha mig. Så jag sköter mitt sexliv på egen hand och ställer upp de få gånger som hon tar initiativ. Jag vill verkligen inte ha det så här resten av livet, men jag vill absolut inte lämna henne heller, speciellt inte under småbarnsåren. Jag hoppas att ni har några bra tips på hur jag ska kunna prata om det här, för jag vill inte heller pusha min sambo. Jag försöker vara positiv, stöttande och samarbeta i familjen AB. Och kanske förhoppningsvis hittar vi tillbaka till en kärleksrelation någon gång. Skriver man 35.
Ja, det är svårt det här. Och jag tycker ju nog att på basis av det här brevet så är det här ju en man som faktiskt gör allt rätt som man bara kan göra. De tycks vara sådär dela lika i förhållande. De tycks på något sätt försöka avlasta med varandra. Men det som kanske lite gör mig konfunderad här är att du skriver ju ändå att hon nu någon gång tar initiativ och då ställer du upp. Så har ni båda hamnat i den där fällan att sex är någonting som den ena vill och den andra ställer upp på. Mm. Och så gör ni det lite sådär turvis. Och det är ju klart att no, det är ju inte något roligt om den andra är lite så att no, snabba på nu så kan vi sova sen. Mm. Det är ju inte speciellt kul. Man vill ju ha kanske tillbaka ens lite av det där fyrverkerierna från nyförälskelsen och då när de hade ett jättebra sexliv före barnen. Men jag tror ju kanske också att i någon mån måste ni kanske gilla läget att just nu är det nu så här. Om ni har ett litet barn och ett annat litet barn på kommande. Jag tror inte att ni behöver på något sätt haka upp er allt för mycket via att oj, tänk om det blir så här för evigt. Det kan mycket väl gå så att ni hittar tillbaka sen när ni kommer ur småbarnsträsket. Det pågår ju inte för evigt.
Mm. Och sen också om din sambo är gravid så att de där hormonerna och allting så det är ju bara en enda soppa på något vis i det läget också. Så att vissa säger ju att då de är gravida så har de noll sexlust medan andra blir jättesexuellt aktiva och sugna. Så att det är som så otroligt individuellt det där också. Men jag tror nog det där just det, jag kommer att tänka på en sån här scen ur Sex and the City som vi ofta kommer tillbaka till i den här podden. Och där var det Miranda och Steve som också hade lite liknande problem och sen så började de på då. Och sen så sa Steve att men ska vi göra det här istället? Och så var så att oh, let's just get it over with. Att vi, låt oss bara få det här nu överstökat. Och då var han ju så att okej.
Ja. Oj, vad sugen man blir nu
ja,
när du
precis.
Är sådär ivrig.
Jag tänker på något vis att det behöver ju som lockas fram den där känslan. Mm. Och jag tror kanske också att i långa förhållanden så skippar man den här startsträckan. Att man är sådär, att man tänker att den andra ska vara mitt i allt bara tända till och det gör man inte om man inte vill kanske att sätta lite mer tid på ett förspel eller att locka fram den där känslan. Att man bara liksom tänker att det ska gå ganska automatiskt för att det har varit bra förr.
Precis. Och sen en sak som jag har tagit med mig från vår expert Patrik Järn som ju har varit här i podden några gånger. Han brukar göra skillnad på det här. Han är sexualterapeut och han har ju just gällande lust gjort skillnad på det här med att villa och att villa.
Exakt,
att om man är i en sån situation att jag just nu, jag är ett hormonmonster. Jag finns till för att amma och stöka och se till att mina bebisar överlever. Jag vill inte just nu, men jag skulle nog villa igen i något skede. Och det är ju då jag tycker det är ändå en positiv signal att om den här frun till man 35 på något sätt skulle kunna visa åt honom att jag vill, det skulle vara viktigt för mig också att vi hittar tillbaka till vårt härliga sexliv. Men just nu är det svårt. Mm. Så jag tror det skulle vara en mer uppmuntrande signal än att han kanske nu har den där känslan av att nej, men det här kommer aldrig att bli till något igen. Att det var slut på det nu, avslutat kapitel.
Ja.
Men man 35 år, det kommer att komma tips som du kan ta till dig av brev senare i den här podden. Så håll dig kvar.
Håll dig kvar. Och sen efter den här så kan du faktiskt också leta på just Patrik Järn på arenan. Så hittar du de avsnitt som vi har gjort med honom om det här. Om du vill ha ett manligt perspektiv där. Men vi ska ändå hålla oss kvar lite i de här hormonerna och hur det kan sätta käppar i hjulet för lusten och hela alltihopa. Och här har kommit ett långt brev från en kvinna som är inne i IVF-träsk. Jag tycker att det är fint att du skrev, vi ska ta och höra lite här, för då kan vi ju förstå kanske lite bättre hur det känns då ens kropp egentligen bara blir en sån här hormonstinn babyfabrik.
Oj, brevskrivaren, jag har så mycket sympati för er båda. Sex är en viktig del av mitt äktenskap och jag hoppas att jag och min partner lyckas upprätthålla det livet ut. Och jag förstår också hur IVF-projekt kan totalt förstöra det roliga eftersom jag själv sitter mitt i den soppan just nu. Vi har minsann fått anpassa hur vi har sex. Efter att det senaste året har suttit i gynstolen lika många gånger som jag har fingrar så har mitt förhållande till min kropp förändrats. Den känns inte längre som endast min egen privata kropp utan lite som ett forskningsprojekt som ska undersökas, justeras och fixas. Och det känns inte alltid så spännande, upphetsande och sexigt att min partner är sugen på mig. Jag kan bara tänka mig att det blir ännu svårare när man nyss har fått barn och partnern sen är sugen. Aj, är du intresserad av min kropp? Nå, ställ dig i kö då efter bebisen, barnmorskan och alla läkare. Eftersom medicinska undersökningar och ingrepp i underlivet aldrig är värst trevliga är det naturligt att dissociera sig från upplevelsen i gynstolen. Medan jag sitter där låtsas jag lite som att jag inte känner någonting och försöker mentalt ta avstånd från mina edlare delar. Övning ger färdighet så jag har blivit ganska bra på att checka ut när någon tittar in mellan mina ben, vare sig det är en läkare eller personen jag älskar. Föga förvånande hade det blivit svårt att njuta av sex. Jag har behövt öva på att checka in i min kropp igen, vara närvarande och kunna känna allting till fullo igen. I praktiken betyder det här att min partner helt enkelt får behandla mig med mer ömhet, speciellt om jag nyss har haft ett svårare ingrepp. Jag behöver beröring utan förväntan att det ska leda till sex. Allt från kramar till nakenmys under täcket. Om myset sen hettar till behöver det gå långsamt och försiktigt. Lite som om det var första gången för oss båda. Sen kör vi bara enligt vad som känns bra i stunden. Det kräver att fullständigt skrota alla förutbestämda skript på hur sex ska gå till och verkligen fundera på vad man behöver för att kunna njuta. Det kräver också att sluta se det som en prestation som misslyckas om det inte går som planerat. Mest av allt kräver det ändå den gamla klassikern kommunikation. Att jag kan säga vad jag behöver och känna mig hörd. Stort grattis till att IVF-behandlingen gav resultat och varma lyckönskningar till ert framtida kärleksliv. Skriver framtida provrörsmamma.
Ja, kanske vi avslutar här då. Jag tycker, här kom det ju jättefint skrivet det här. Och jag tycker också det är så fint att du ger oss den här inblicken i hur det kan kännas att vara inne i en sån här IVF-rumba som kan pågå i många år i värsta fall.
Ja, det här är ju någonting som den som inte har varit med om det har säkert noll koll. Jag tänker också att alla som inte har ett kvinnligt underliv kan ha lite svårt att förstå hur till exempel det känns när jag menar, jag verkligen gynekologiska ingrepp, inte min favoritsak här i världen. Jättebra att möjligheten finns och att det finns folk som kan det där, men det är, jag tycker det är ganska obehagligt. Och jag kan bra förstå det här som hon beskriver, att hon känner sig som ett sånt här forskningsobjekt som man har puttat och petat på. Och att sen någon annan också vill komma där i samma regioner och figurera, men i en helt annan kontext. Det blir svårt att hoppa ur det ena läget och in i det andra. Men de här verkar ju faktiskt vara jättebra på att arbeta på saken. Mm. Att hon har förklarat att jag vill också att vi ska ha härligt sex, men vi måste ta det jätteförsiktigt nu.
Ja, och jag tror just det där att, liksom att skippa den där resultatet på själva sexet. Att jag tycker om det här liksom att, som den här personen skriver också här, att det blir som det blir och att det inte finns det där kravet att om jag ger dig en kram så då blir du gärna så att nu ska vi ligga då.
Och nu ska vi gå hela vägen.
Ja, att då kanske man blir ännu mer avståndstagande, för man tänker att jag skulle gärna ha en kram eller vet du vad nära, men jag skulle inte orka liksom desto mera.
Ja.
Så då skippar man det också, för man vet att det börjar genast det kommer händer här och där, och så man säger att åh nej, det här vill jag inte.
Ja, men blir det något tokiga signaler nu om vi kramas?
Exakt.
Ja, och precis, att man vill kanske inte heller såra den där andra. Man sa, men vi kramades här nu och sen sa jag mitt i allt stopp. Och då blev han jätteledsen. Mm. Och det är ju inte heller meningen. Men faktiskt att förklara att det här, som hon förklarade i sitt brev här nu också. Jag tror alla förstår precis vad hon menar och exakt. Hur det känns. För hon förklarade det så bra.
Ja. Ska vi gå till de konkreta tipsen då? På vad man kan göra åt den här saken. För det är ju ändå det som säkert många som lyssnar på den här podden vill höra. Och tips ska det bli. Vi har här först ut Harlekinen 39 som skriver så här. Jag gick helt i stå efter att vi fick vårt första barn. Det kändes som att alla ville ha min kropp. Först hälsovårdare, barnmorskor och andra som skulle potta och klämma. Och sen barnet som ständigt åt och resten av tiden så ville jag vara i fred. Ork hade jag väl inte heller. Dessutom så var jag missnöjd med min partners insatser efter att barnet föddes. Under ett par år så tappade jag både orken att läsa och min sexlust totalt. Och då barnet äntligen började sova så var det igen möjligt att öppna en bok. Medan jag fortfarande var helt ointresserad av sex. Man kan ju inte precis börja med Tolstoj eller Knausgård. Så jag köpte några Harlekin pockets. Och vet ni vad? Boksnuske funka! Passion, vackra miljöer och attraktiva karrar. Jag kom igång igen med både läsningen och sexet. Det låter kanske helt löjligt, men så här var det för mig.
Vilket ljuvligt brev.
Ja. Jag tror inte att Tolstoj och Knausgård är det som väcker sexlusten. Men Harlekin, alltså tantsnusk, det är där det ska vara. Någonting som lite tillbaka till det där, vet du, någonting som lite börjar kittla tanken och får igång hjärnan. För att hjärnan är ju ändå det som är absolut viktigaste i sexet. Att man liksom kommer in i det den vägen.
Och det är inte så också att kvinnor tänder ju mer på sånt här som är triggar deras egen fantasi, medan män i allmänhet mer tänder mer på sånt som är ganska pang på. Mm. Liksom, oh, naken dam, jaha. Sådär, ja. Som man ser. Medan kvinnor säger, det ska vara lite sådär, någon ska komma ridande på en häst på en strand och hon ska ha en krinolin och det ska vara lite förbjudet. Nu börjar det fara.
Ja, eller det kan ju också vara helt i modern tid också. Men jag menar tantsnusk eller liksom, erotiska böcker. Eller åtminstone sådana som har en viss liksom romantik, kanske sensualitet. Sådant här, så får en att bli lite mjukare kanske.
Jag måste inflika här nu som genreförfattare att jag heja tantsnusk. Jag följer till exempel den här svenska författarinnan Simona Arnstedt. Hon drar ju alltid en lans för det här att sluta se ner på tantsnusket eller den här romance-litteraturen som den kallas nu för tiden. Folk avfärdar den alltid lite så att puff, det är nu sånt fjomp Harlekin och sånt. Men som vi ser här, välskriven erotik kan göra mirakel för folk. Och det tror jag inte att Tolstoj gör så där på regelbunden basis numera.
Kvinna 50 plus skriver att min sexlust var också nästan borta efter förlossning och spädbarn och jag fattar inte vart lusten hade försvunnit. Men den går väl också att väcka med hormoner. I mitt fall så hjälpte en vibrator för jag hade inte testat en sån tidigare och det väckte lusten igen.
Men det är ju ganska bra. Man kan ju liksom ta ansvar för saken själv då om man tycker att men vad är det? Varför känner jag ingen lust? Och då behöver man inte ens kanske involvera en partner i alla experiment.
Nej, kanske man bara också bara, och man kan ju ha en vibrator fast du har en partner, att kanske man bara behöver tänka om lite, att ja men vad behöver vi nu för att liksom lite sådär kickstarta det här projektet.
Ja, när vibratorn blir ju inte besviken sen om det inte blev så häftigt.
Nej, det bara blir slängt tillbaka dit i skrivbordslådan så är det bara sådär
kränkt, kanin.
Det är så att, jag kom undan till lätt idag. Ja, men jag tror absolut det där kan ju också vara ett sätt att man hittar någon typ av hjälpmedel som kanske kan väcka den lusten på ett annat sätt. Speciellt om man har varit inne i någon sån här barnlagas sex. Att det har varit så att det ska vara på den här tiden och på det här viset och sen ska jag ligga med benen upp och vet ja. Allt det här och dricka ett glas grapefruktjuice.
Ja, precis.
Att man behöver komma in i det lite igen.
Ja, det var många som faktiskt lyfte fram det där att lusten till sex dör ju när sex blir uttryckligen vi ska laga barn, punkt. Att det är det enda syftet, inte här att det är härligt och skönt och närhet och så här, utan att det är väldigt målinriktat. Men sen var det ju en del också som var inne lite på det här med att om den ena inte vill och den andra vill, får då den som inte vill fatta beslutet för båda två? Eller borde man i så fall, om man vet att jag kommer inte att vilja ha sex mera, kanske alls, ska man då tillåta att partnern har sex med andra? Och det var August 31 lite inne på. I alla mina längre förhållanden har olust blivit aktuellt i något skede. I yngre ålder blev det gräl kring sex, speciellt kring att motparten inte såg det som en så stor grej. I mitt senaste förhållande kom samma teman upp, men den här gången för att jag blivit intresserad av olika former av BDSM och kinky-lekar, men den andra parten inte var intresserad av att pröva eller att låta mig utforska det här på egen hand. Jag kom då till insikten att många av mina tidigare relationer gått i kras då jag haft för stora förväntningar på min partner. Och också en pliktkänsla att jag bör kunna uppfylla alla behov hos min partner. Nu för tiden lever jag i ett öppet, icke-monogamt förhållande med min nuvarande sambo. Och nu vet jag att BDSM-kinky inte är så viktigt för mig, det är mer ett roligt inslag ibland. Men jag njuter av att ha flera intima förhållanden med varierande intensitet och alltid ligger fokus inte ens på sex. Jag är väldigt lycklig att ha vågat lyssna på min magkänsla och gå emot det mononormativitet som vi har i samhället. Ingen relationsform är bättre än en annan, men det här fungerar nu utmärkt för mig.
Perfekt. Vi är glada för din skull. Mm. Att du har hittat ditt eget sätt att må bra.
Jag tycker det som är värdefullt i det här som säkert alla kan ta med sig är ju lite det där med att försök tagga ner på kraven. Att man har en partner som man tycker att nu är jag intresserad av det här, vadå? Är inte du intresserad av det? Och samtidigt tar man grym stress för att tänk om jag inte är tillräckligt för min partner. Att om man lyckas komma till den här nivån att nej, men det är helt okej att vi inte nu uppfyller precis alla grejer för varandra. Mm. Att vi kan ju fortsätta att experimentera och diskutera.
Exakt, och jag menar ingen partner kommer någonsin att vara perfekt på alla plan, det bara är så. Samtidigt så vill jag ju också höja ett litet varningens finger här nu då, att man kan ju inte heller gå in nu i det här att ja, de sönorna och fransa att de inte vill ha sex så då kan jag ha sex med andra. Att det sa vi ju inte nu med det här. Och det sa inte August 31 heller.
Nej, nej, det här var ju en överenskommet upplägg att man har ett icke-monogamt förhållande.
Exakt.
Och vill man veta mer om sådana så ska man gå några veckor tillbaka på arenan, för då gjorde vi ett väldigt intressant avsnitt om just precis detta.
Mm. Vidare till följande brev. 40 plus har skrivit så här. Vårt 20-åriga förhållande har innehållit svackor där det har kunnat gå månader mellan gångerna. Det var först när vi slutade med p-piller och hormonbalansen återställt sig som sexlusten återfanns. Nu för tiden har vi sex 3-5 gånger i veckan och förhållandet har aldrig mått bättre. Jag tror att p-piller är den stora boven i många förhållanden. Jag har hört av flera bekanta att de har märkt samma sak.
Mycket möjligt. Jag menar, hormoner överlag kan nu ställa till det, vare sig det är de man har i kroppen av sig själv eller de som det mitt i att bli lite brist på eller så vidare. Att det här är definitivt någonting som är värt att kolla upp och pröva sig fram med. Om man vill äta p-piller och märka att den här sorten funkar inte så kan man testa en annan sort eller en annan sorts preventivmedel. Det finns ju möjligheter bara man går och diskuterar.
Exakt, ja. Frågade det just att om någonting inte funkar så testa någonting annat. Jag tycker jag har hört det där sägas i årtionden att p-pillren funkar på det viset att du helt enkelt inte bara har någon lust mera. Att du inte så vill komma i närheten av någon kar.
Nej.
Så att, och det ska det ju inte vara, det finns ju också p-piller och sen att, som funkar för vissa och det olika former. Men nu är vi inte någon gynekologer eller familjeplaneringsspecialister så vi ska inte gå in på det. Men nej, fråga men någon sån och testa ifall det inte funkar.
Nej, precis. Och så är det ju också det att om du har ätit samma p-piller i 15 år så kan det hända att de funkar helt bra för dig när du börjar med just den sorten. Men nu har det hänt grejer med din kropp och nu borde du kanske testa något annat. Så håll helt med. Gå och prata med en gynekolog om detta. Eller en urolog om du är en man.
Ja, det är sant. Vi hade ju också en sån här specialkväll på Vega om just mäns hälsa. Och där fanns det också jättemycket frågor. Och också, där hade vi med en urolog som var helt ljuvlig. Så absolut, om du som man också känner att shit, att jag känner inte mig alls sugen mera, kanske det är någonting med dina testosteronnivåer och sånt här. Det finns ju hur mycket som helst att utforska där, så gå absolut och beställ en tid och prata med en sån i så fall.
Och det bästa med det här är att mitt i allt kan det vara ganska lätt att korrigera.
Exakt. Ja, det var just det, jag kände just en urolog som en man hade gått till och han sa att Det är ingen skillnad vad du har för problem. Jag kan hjälpa dig med allt.
Sålde han begagnade bilar också?
Nej, det gjorde han inte. Men han var urolog och en väldigt uppskattad sån.
No, det förstår jag. Ja. Nu vill jag gå till honom. Jag vet inte vad han kan hjälpa mig med. Men kanske.
Mm. Ja.
Här är ett bra brev av signaturen Kvinna, 40 år, som skriver så här. För mig fungerar inte sex alls om jag inte känner mig sedd eller om det är någonting som skaver mellan mig och min partner. Det kan vara hur litet som helst. Jag skulle säga till signaturen Älskar 634 att börja lite från andra ändan och fråga efter fruns mående, fråga hur hon har det, vad skulle hon önska sig, vad skulle hon behöva, hur kan du stöda henne. Det viktiga är att det här måste ske utan någon baktanke och minsta press på sex. Ge henne närhet och omtanke och lägg undan ditt sexbehov för stunden. Någonting belastar ju henne helt tydligt och hon vet nog säkert att du lider av situationen, vilket inte gör det lättare för henne. Hon kan känna skam över kroppsliga förändringar efter barnafödseln, vara trött och till och med deprimerad. Det är inte så lätt att sätta ord på det alla gånger. När jag känner mig sedd och uppskattad och när min partner genuint finns där för mig och aldrig pressar mig, så då kommer min lust också tillbaka i något skede. Men det har krävt att han inte försöker övertala mig, att han ger mig rum att backa också mitt i akten. Och jag uppskattar det här i honom alldeles enormt och han vet det också.
Jag sitter här nu och nickar.
Ni är så kloka.
Ni är så kloka. Ja, jag vet inte ens vad vi behövs till här numera. Kanske för att läsa ett brev som vi nu har valt i veckans brev som är inne på lite samma linje här. Det kommer från en kvinna i sina bästa år med ett 23 år långt förhållande där glöden finns kvar i bagaget.
Det där var signaturen.
Det där var bara signaturen. Nu ska vi ta brevet. Det går absolut att få tillbaka lusten, men man ska inte gå omkring och vänta att den kommer som en skänk från ovan. Det kan kräva en del jobb. Först måste man komma ifrån alla ursäkter. Jag är så trött. Kanske han är trött. Tänk om någon av barnen vaknar, men tonåringen är ännu vaken. Jag bestämde i något skede att under helgen så ska vi ha sex. Om det inte blev av på fredagen så blev det på lördagen. Varje vecka förutom när jag hade mens. Och åt äldsta barnet förklarar jag vid lämpligt tillfälle att om sovrumsdörren är helt stängd, då ska man inte komma och slita upp den. Jag tror att den här informationen spreds till de yngre också. Kanske förklarligt nog.
Öppna inte den där dörren, ja. Vad ni än gör.
Det gick inte många veckor innan jag började se fram emot sexet. Jag till och med planerade ställningar eller hur jag ska kanske överraska maken lite grann. Och nu blir jag besviken om jag får mens just före helgen. Nog för att man kan ha sex ändå, men jag har aldrig riktigt trivts med det. Tumisresor, det är det bästa. När man kan dyka ner i sänghalmen vilken tid på dygnet som helst, så ofta man bara känner för det. Jag ville skriva för jag hoppas att alla vågar göra en ansträngning för sexet. Jag vet att många intalar sig att de inte behöver det, men jag tror inte att människan är skapt så. Och man får såklart tro annorlunda. Sex håller liv i förhållandet och i individen. Det är både roligt, avkopplande, skönt och ger bra motion. Så ge det en chans. Utropstecken.
Jag tycker det här är jättebra för att jag tror att hon har helt rätt i det här att man kan inte bara gå omkring och vänta på att sexlust, en likadan sexlust som man hade typ när man var 22, bara ska dyka upp från ingenstans.
Mm.
Det kanske har varit barn och det har varit hormoner och det kan vara klimakterier och det kan vara det ena och det andra. Det händer och sker saker i livet och med kroppen. Och om det här med sex är någonting man vill hitta tillbaka till, då får man arbeta lite på saken.
Ja, det kanske är lite sådär som att gå på länki. Inte det är ju roligt att gå på länki de första gångerna man går. Men om man sen kommer in i det att okej, jag går under helgen, vet du, rain or shine. Så i något skede så börjar man nästan se fram emot att komma ut och få lite frisk luft och röra på sig.
Och innan du vet ordet av springer du maraton i New York.
Ja.
Nej, det är nog långt dit.
Det är långt dit, men man kanske i alla fall orkar lite längre.
Hanna, jag har försökt skriva ner lite lärdomar från dagens brev i några punkter här. Jag tycker vi måste få en liten sammanfattning här nu. Låter det bra?
Alla tar fram sina pennor och papper.
Gör det. Så där har ni dem. Men jag tänker att en punkt som många var inne på var det här med att ta inte det personligt om din partner inte vill ha sex med dig. För det är ju inte nödvändigtvis så att det är fel på just dig, utan det är bara så att den här personen känner inte lust just nu. Så att försöka att inte bli ledsen. Lättare sagt än gjort, men värt ett försök. Och sen det här som vi var inne på här ganska nyligen. Försök fundera på bakomliggande orsaker. Är din partner stressad, trött, överarbetad, deprimerad? Och så lämnar man sexet på hyllan en liten stund och börjar här istället. Frågar, hur är det med dig? Hur mår du? Kan jag hjälpa på något sätt? Och sen det här, att ducka såna här diskussioner som kan vara lite pinsamma, lite förargliga. Det leder ingen vart att vägra föra dem. Och där tänker jag också på vår första brevskrivares partner som lite hade stängt av kommunikationen, för det var bara så jobbigt att prata om de här sakerna med älskar 634. Så därför ville hon inte göra det. Det kommer ju inte att leda till någonting det. Om det sen en gång blir lite konstigt när ni försöker diskutera saken, äsch, det gick inte så bra. Men försök på nytt. Ge inte upp av att en diskussion blev jätteawkward. Utan försök på nytt, men kanske på ett lite annat sätt. Och sen det här som vi också var inne på, frågan är ju inte nödvändigtvis varför vill du inte, utan men skulle du vilja igen? Om ni har samma mål så kan ni ju arbeta på det fast ni står på lite olika platser just nu.
Utmärkt sammanfattning, Eva.
Tack, jag plockade helt och hållet från veckans brev.
Ja, jättebra sammanfattning där. Och superbra det där också med att jag har försökt att prata om saken.
Ja, men det blev bara konstigt. Det blev bara konstigt.
Nej, det kanske just det att den andra kanske inte ens har velat prata om det. Men sen började det ändå liksom muhi någonstans. Och sen kanske man kan fundera på det igen. Och säga att ja, men du sa ju om det där att jag har funderat på att nu ska jag också vilja. Fast jag inte vill just nu. Och så där. Och sen kanske att bara för att den ena avfärden ner och stänga ner diskussionen direkt så betyder ju inte att inte båda skulle vara villiga att ändå ha ett bra samliv tillsammans.
Och fast den där första diskussionen kanske blev lite konstig så kanske man ändå lite på något sätt öppna upp den där kommunikationen. Mm. Och fick partnern att börja fundera att det här tycks vara någonting som bekymrar min partner. Så kanske jag borde komma med någon sorts kompromiss, någon sorts konstruktivitet, kanske vi borde fortsätta diskutera eftersom vi ändå vill vara tillsammans, vilket ju många av er vittnar att det vill ni absolut, ni vill inte skaffa en annan dam bland de här alla som står villigt på kö.
Nej. Där ser vi då, inte behövde vi någon expert här idag heller eftersom vi har er.
Vi hade 50 stycken i inboxen.
Vi hade 50 experter i inboxen. Tusen tack för att ni skriver så öppet och så modigt och så hjärtligt och så härligt till oss vecka ut och vecka in. Kom ihåg att du kan alltid föreslå nya ämnen genom att mejla till oss på relationspodden@yle.fi eller du kan också skriva helt anonymt via något av formulärerna som finns ut på nätet.
Nu ska jag gå och köpa en Harlekin-roman.
Det låter bra. Det tycker vi alla ska göra. Vi hörs igen om en vecka.
Hej då!